Han är på biblioteken och skaffar fram material, ja.
Du, hur kom det sig att du började intressera dig för de här flyttningslederna egentligen?
Ja, det var ju när jag var ung, vet du, som ung grabb. Pappa berättade ju, och det blev så historiskt allting för mig. Så jag var ju från norska gränsen. Om jag skulle säga våra klövningsvägar först och främst som jag vandrat. Jag har vandrat här från Sattfjället i västerut, Fiskonfjället, södra sluttning och Ävtsjö. Och så till Fjälka, det fria området, övernattningsområdet. Och Njerotjacka, det var våra klövningsfärder. Kom vi till Dvärgasbacka och Stiken. Och våra Stikestna, det leddes ner Gullmabjeje. Året i Tessnia. Ja, det skulle jag, det jag glömde bort, men jag skulle ha talat svenska där, så det var inte bara inte.
Ja, det är ingen fara, du får gärna tala mer samiska. Men jag förstår, även om jag inte kan intervjua dig, utan det är han då som intervjuas.
Ja, just det. Ja. Jag kom, då gick ju färden vidare västerut, över vi kallar för Lillchokkola. Men det var lite Nokkola, Nokkola. Alltså det är en liten Nokkola. Det har de glömt bort i det samiska språket också. Det är en fin slott, en höjdslottning. De brukar säga Själma, vattendelar. Men det är inte det. Utan det är en sån där höjdås som är väldigt fin. Jag vet inte vad jag, vad jag ska kalla det.
Hedås?
Ja.
Eller något som liknar,
ja,
det på
liknar
svenska.
Det, alltså. Mm. Det är väldigt slät och fin mark. Alltså. Och då gick ju färden vidare västerut. Så vi kom till Seppiken, stugan där. Och så gick det väster. Det var väldigt stenig mark. Vi kallar för stenfältet. Vi kom inom norska sidan där. Det är nya jätten. Det är skäran åter. Jag säger åter istället för stora. Alltså.
Men det är det du hörde utav din,
ja,
far?
Ja, just det. Mm. Där, det är stora skärgen. Åter. Och det var ett stort stenfält som är på cirka, vad säger jag, 9 kilometer, som det är faktiskt bara sten. Det växer, då kommer vi till det vi kallar för jättemycken dörre. Så då blev det väl liksom standardfod och så vi tälta. Mm. Där. Och så hade vi våra renar, skickade dem då till det där stora fjällen, högtopparna där omkring. Vi dränger dem så mycket och frågar, vet du.
Ja, du är sån där informationscentral, förstår jag.
Nej, det är inte det. Då var vi där alltså ungefär 1,5 månad. Vi bodde i tält. Och renskiljningar och kalvmärkningar på gick i olika trakter. Så vi gick i, ena gången var vi inom Jämtlands norra, det heter Skorngangetsne. Och där så här skiljde vi var för sig varje husbonde. Så jag fick springa med skocken, renskocken, till huvudjorden. Det var ju många gånger mycket arbetsamt, men det gick. Renarna var så tama. Så det var bara det. Och så var det till Fjällfjäll. Det var ju, och till Tjolmosväcken. Det var Vilhelmina norra, Remdalen vill säga. Tjolmasvekke. Så. Och så sedan mot augusti, då var vi in i Norge, till Börjefjäll. Det var och så söderut till Joma. Så man har ju fått lära sig att springa det här fjällen både inom Sverige och Norge. Då i september, det var, blev det för liksom en lättare tid. Alltså. Då renarna fick gå och beta som de ville. Men vi hade ju också liksom jäktig. Då skulle ju det där så kallade päls- och fällskinnorna tas den månaden. För de hade ju väldigt fint hår. Så det var ju väldigt noga med det. Att ta såna där. Då, jag vet, oktober månad, då blev det liksom, då också, då var det bråttom. Efter vi kallar för skert, brunntiden, då samlas renarna uppe på slätterna. Då gällde det att samla ihop dem, så man fick ihop dem. Sedan så var det aldrig att släppa dem, utan då var det att tänka på flyttningar neråt landet. Och det var ju flytta. Så jag kommer på hösten så småningom till Satsfjället här. Och så till, ut till Gittsfjället. Och det är någonting som vi kallar på svenska Brännåkerfjället. Nu den vägen som går över till Risbäck från Vilhelmina hållet. Här. Det var en liksom en samlingsplats för samerna också. De tältade. Det kunde vara 4-5 beförningar som var in till varandra. Sedan så kom vi till någonting som heter Arjöp. Det var någonting som ligger emellan Blackfjället och Gittsfjället. Det är stora myrmarker på båda sidor. Liksom. Då har vi också en sån där lång, lång sluttning med myrar och skog som vi kallar, som bär upp till Blackfjället, som vi kallar för Jämjesbläcke. Alltså, det talar om landskapet, hur det ser ut. Det är inga bergsknallar, utan det är liksom myr och håll. Men en sluttande liksom till det. Kommer till Blaikön Gilletje, då brukar vi tälta där. Alltså. Det var liksom. Och då brukar vi ta det lugnt, så vi kunde flytta från Blaikön Gilletje till en sjö som heter Getosn, mitt på fjället där. Så tältade vi. För det var ett väldigt bra betesfjäll. Det fanns både mossa och gräs. Som jag ser i dagens läge ska bli förvandlat utav den moderna kulturen. Det ska odlas upp. Alltså.
Vad ska det odlas där?
Ja, de kör med såna där skogsmaskiner, stora plogar. Ja, ska ploga upp så att det ska bli skogsmark med tiden.
Det känner man ju till.
Ja. Alltså. När vi kommer till det, vad är vad jag ska säga? Blaikön Valjöste. Det var ju östra sidan på Blackfjället. Då bär det ner till stora skogslandet. Då var ju olika flyttningsvägar där. De som flyttade till Åsele och Jönsele. Och de som skulle gå rakt ner till kusten också. Så det var liksom, det skildes i tre grenar. Och det var en sjö som kom ner på landet som hette Lillsjön. Då bar det iväg söder de som skulle till Jönsele. Och liksom sydöst till Åsele. Och så de som skulle längre rakt fram. Liksom. de som skulle ner till kusten.
Och då det, var det skiljning där då alltså? Ja, eller hur de gick det till?
De hade skilt här uppe i fjällen, så de flyttade var sin familj. Så jag var med här på Blackfjället. Vi var 8 familjer. Och renarna blandas inte. Och så vet jag när vi kom ner på landet, om det hade blandats, när det kom en främmande ren som hade varit borta. Och det var någon som skulle ta, då stampade den bara sin stav i marken. Så band den första renen där. Sen skilde den renarna. Och det var ingen som helst besvär. Det var ingen som behövde gå emellan och vakta. Så var det. Den uppväxttid som jag levde i. Jag vet, min pappa, han brukade ju flytta ner till Ullånge. Han hade en stuga där i Ångermanland. Och ett år så var min mamma och pappa. Ja, då var jag ju inte stor. Jag låg i, hon hade 2 stycken i Atchen. 13 Atcher och 3 hundar. Pappa, han gocka. Gick före. Mamman hade Rairon och så det där 300. En i band och 2 som hon skickade. Åt var sin rättiga. Alltså. Så flyttade de ner till Surströmmingsön, Ölvön. På vinter. Och det blev livnära vi oss. Det var väl kött och det mesta. Och från det blodpannkaka. Och så när de kokade gröt gjorde de som de kallar för meseveta.
Men vad är det då?
Meseveta. Att de kallar. De karvar mese i vatten och vispa. Ser du? Mese. Alltså. Och hade de då något sirap eller någonting. Så kunde de blanda i det där. Alltså. Så det skulle... Fick man äta gröt och det.
Du har intensiva minnen utav allt det här. Jag riktigt ser hur du alltså, njuter av att komma ihåg allt.
Nej, men alltså det var väl sånt där, såna där saker. Enkla saker. Så det var jag inte. Jag tänker just på, jag har ju tittat på gamla. Jag har stor igen kvar utav de här jäkare. Tältkota stängerna. Som stod kvar. Och det var väldigt mycket, det må jag säga, på den tiden väldigt fina svenska som samerna hade att göra med. För jag vet, det nära är ju långa. Det är ju länge sedan min pappa brukar göra ärtje. Ärtjvirket finns kvar än idag. Uppe på en stor loge. För 3 stycken. Så jag skulle kunna tillverka en ärtja utav hans virke. Och det har jag också förut hetat från Nilfohögen utav orenare. Det var en oren som hade huggit i Lillsjö. Ja, jag hade lämnat ärtsverk i virke där. Och det lever kvar än idag också.
Har de liksom sparat
det? Ja, de sparar. Det är ingen som kastar bort något sånt där. Sådana där saker.
Det är kära minnen för
ja,
dem också.
Ja, det är det. De talar om och visar ut. Den och den. Det har min farfar talat om. Han lämnar här. Alltså. Så jag måste beundra omgivningen som samerna hade på den tiden. Det var ju, de var ju väldigt fina. Som den bodde hos oss.
Och man var beroende av varandra ja, på ett annat sätt då?
Ja, han var det. Absolut. Och jag säger, i dagens läge skulle ha blivit mycket bättre. Ibland samerna, alltså fjällsamerna, bagade från bönder och samer om vartannat. Då skulle det ha blivit bättre. För jag vet, den tiden något som de kallar för bonlappar. Det måste jag väl ändå påpeka.
Ja, det får du beskriva eller berätta ja, vad det
måste.
Är.
Alltså, de som hade blivit bosatta samer. Alltså, de kallade dem för bonlapp. Eller, det var ju lappa. lapp, och det kommer ju ut av de hade stannat efter. Liksom. Och det var alltså same. Men hösten när det blev kritiskt, så var ju många av dem som hjälpte till med renskötsel också. Hade som binäring. Följde med flyttningar. Neråt landet. Och de hade ju varit långt när de hade varit till Ås eller Ljuns eller var, vilka byar jag ska räkna. Och Köbbe, Sidensjö. Och de som hade varit ner till Ulvön, de hade ju varit något förskräckligt. Till havets ända, om jag får säga så. Det är alltså bara det som hände på den tiden. Och det var ju många ynglingar av dem. Jaha, ska inte somerna börja flytta? Som sa, så här. Här. Så kanske jag får något jobb. Och det var ju många som fick det. De var beroende utav varandra. Det må jag säga. Skulle de till en fisk på ju också. Så var det så att de kunde lägga en bondlapp, som vi säger, och bära. Naturligtvis han hade tränat upp så här. Och började hacka i rot, så han hade blivit stark på det. I muskler, ja, benen och armarna. Så. Det visade sig också.
Var det vanligt eller var det mera sällsynt?
Nej, det var så vanligt över det hela. Det var lika så inom Vilhelmina, norra och södra. Ja, det var väl liksom, jag märkte, vet du, dem jag har talat med, gamla samer. Det var en tillgång. Nu är det kiv och strid för att komma in i en sameby och tillhöra en sameby. Nu har vi blivit skilda grupper. Utarrangerade samer. Istället för att vi skulle kunna vara till nytta och glädje och en styrka för samebyarna, tycker jag. Så det var så med. Och det, jag tänkte just på flyttningsvägarna, jag måste ju berätta om ärtjorna vi hade.
Det kunde du till och med göra på samiska.
Nej, då vill jag, jag kom med sådana specialuttryck, det måste jag uttyda på svenska direkt.
Mm. Men du, kan du berätta på samiska och uttyda på svenska?
Ja, det kan jag göra ett senare tillfälle. Alltså, ärtjorna, jag säger, som jag upplevde, så var ärtjorna väldigt bra. Vi hade boplats på stället. Mat och allting. Istället för idag när jag ser modern same med en skoter. Komma med en turistpåse på bältet. Och ska jobba med renarna hela dagen. Då förstår jag vilket arbete som kan utföras. Det är bara mina tänka. Jag ser det. Och det har ju visat sig. Med de resurser och den teknik som finns idag, så skulle det gamla ursamerna, det skulle inte ha funnits en gren nere på landet.
Mm. Nej, det tror jag också.
Ja.
Du berättade att ni höll ihop varje ägare, alltså ja. Husbonde hade sina renar, ja. Så att trots att ni flyttade parallellt så hade ni renarna under kontroll, ja, var och en.
Ja.
Det är fantastiskt.
Ja, men det var så. Mm. Och jag ska bara tala om 1936. Tyvärr, då var jag dräng hos Jonas Fjällström. Och hans dotter Anna lever ju än idag. När vi kom till Åsele, då hade inte Ångermanälven fruset. Så vi kom inte över. Då var det bron, då hade den byggt den nya bron, Åselebron, med de där stora spannerna. Mm. Ja. Det gick bara att gå till länsman då. Och säga, nu ska jag köra över. Ja, det går bra. Vi sätter två man. en före och en på sidan vid Kyrkberget där, så länsman. Det var allt. Ja, vi körde noll och Mosele där och in på bron. Och så Anna Kristoffersson. Och hon hette Marga Kristoffersson. De hade var sin ride med aktierna. De gick igenom Mosele samhället med ride. Och över bron. Det var endast en nyfiken fotograf, det minns jag så tydligt klart, som hade satt sig på broräcket. Då kom Gocka Jonas Fjäll, som han var lite het till humöret. Vet du. Han tog den där stora snöddkäppen, som de sa på den tiden. Och slog till han, så han fick springa för liv och dö. Det var ett minne från den tiden. Då var 1936.
Mm. Så där gick de tamarinerna rakt igenom samhället?
Ja, de gjorde det. Mm. Så det var ju fantastiskt, det må jag säga.
Åsele, du kallar vi Skälte?
Ja, Skälte. Skälte egentligen, det är ju en marknadsplats. Skälte.
Har det varit betydande marknader?
Ja, det har varit det. Det har varit från urminnes tider. Det har liksom sådana där köpmän har, och de som säljer har varit. Men det har väl varit det, alltså. Det har varit knut. Liksom en punkt där man kommer från Arningsjö och från Jönsrehållet där. Och så lika från Umetrakten, om jag säger så. Lycksele.
Vet du vilken årstid det då var som man samlades på det sättet till marknaden?
Ja, det var väl på 1700-talet.
Mm.
Om jag får tro danskarna som har varit uppe där, som har skrivit en hel del.
Så, har de varit
de här var väldigt duktiga. De har varit bättre än svenskarna.
Få ta reda på saker och ting. Det finns, om man tänker sig, de samlades söderifrån och norrifrån vid den tid när det inte var is. Var det någon bra landförbindelse?
Ja, eller? Det var väl, landförbindelserna var ju det, alltså det var sälen. Så de hade väl sina båtar förstås. Skinnbåtar antagligen, och det var de hade mer och mindre. Men det är också skrivet att det har funnits sådana där skinnbåtar. De hade sträckt renskinn.
Asså,
och det var ju mest typiskt, för det fanns ju här uppe också likadant för gamla tider.
Finns det uppgifter om den typen av båtar?
Det finns det också. Bara de läser och granskar.
Men
det är mycket papper.
Ja, jag tänkte, det finns det i mannaminne liksom?
Ja, det finns i mannaminne också. Det. Så det är väldigt, det finns i mannaminne.
Mm.
Jo, jag minns till en sån där gammal skinnbåt. Mm. Men han var ju drift när jag var misshandlat, så han gick ju inte. Men jag vet, jag skulle kunna bygga en sån där, bara på minnet.
Var var det du såg den då?
Vid Slipchiksjön, söder om Klintfjäll.
Mm. Men hur såg en sån ut?
Ja.
Hur var den byggd?
Den var byggd på spann. Det var nog sån här spann de hade. Alltså, de hade hela, tror jag, björk. Det var nog inte björk, utan de hade gran spann. Den jag såg.
Som gick på längden och
i längden och på tvären.
Jaha.
Och så hade de då, vet du, sträckt skinnet. Men då hade de varit väldigt noga, så de hade haft rötterna och dragit liksom en kant så här. Längst efter hela båten.
Så det var syd med
rottråd.
Ja,
det var.
Hur pass stor kan den ha varit? Var det bara en del av en båt, eller var det båten?
Ja, det var nog en hela båtlängden där, vet du. Han var nog, han bara satt ihop. Men jag förmodar att det var flera skinn. Två på längden, alltså. skinnen. Mm. Och de hade varit liksom en kraftig båge som var i mitten där de hade skarva båten.
Mm. På botten?
Ja, mm. På botten. Det var det som var. Och det var ju väldigt fint, tycker jag.
Så det var bara syd på övre kanten, inte?
Nej, det hade, nej.
Då hade det ju börjat leka. Ja, men mellan skinnen var den sammanfogad då förstås?
Ja, den var sammanfogad.
Mm. Så det, kanske med syntråd.
Ja, det kan jag inte svaga riktigt på. Men att den var syd ihop, skinnen.
Ja, det är klart det måste ja. Vara syd. Hur gammal var du då? När du...
Ja, då var jag inte gammal. Jag var väl, ska jag säga... Jag var väl inte mer än 12 år. Jag tog båten.
Ja.
Ja. Och tänk, vet du, min far, han var ju så, han skulle ju visa mig allting. Allt sånt där. Och han hade ju otur. Det var ju 1918 den stora fjällfloden kom. Han hade ju samlat på fantastiskt sådana gamla saker. Bruksmål som de hade. Som tidigare tog reda på allting sånt där.
Tog vårfloden?
Ja, visst.
Mm.
Det var ju en... Det skulle ha varit någonting för Vilhelmina museet att ha haft en sån där. Då har de haft någonting att visa. Verkligen. Mm. Han var en sån där... Alltså... Och de här brukar ju säga... Han var småsnöre som samlar, vet du, på allting. Men det har visat sig i dagens läge. Han har samlat på skrifter som många vill se.
Mm. Han var förutseende.
Ja, det verkar på det viset.
Ja.
Jag vet inte vad. Men han hade väl det, alltså, som jag säger.
Var det han som visade dig båten då också?
Eller? Ja.
Ja, han kände till det.
Ja, han kände till. Det var väl ingen. Och jag tänkte mina jämnåringar som har varit. De känner ju inte till. Det är mycket som de aldrig vet utav. De har ingen intresse haft för sånt där. Sen har jag tänkt just om söder om Löberg också. Det är där stora kojplatserna är. Det är ingen som har.
Men du har lagt, antecknat dem på
ja,
kartan?
Ja, just det. Stalontomterna där.
Mm. Den där båten, om jag återkommer till den, visste din far vem som hade gjort och använt den?
Nej, det gjorde han. Jag fick ingen klarhet om det. Det är klart det kanske, men det har väl fallit ur minnet, ska jag tro. Mm.
Men det var väl samer som
visste? Ja, det var samer. Det var ju inga annat än samer.
Vi, åtminstone den ja. Sjön där.
Och om vi säger så, det finns ingen bygd. Och efter här vi kan säga att det var en svensk. Utan det har varit bara samer. Det är det som förvånar mig. Och jag trodde svenska. Abrahamsson är en sån stor man som här i Kultförlöspen. Som jag inte men som barn visste att jag var släkt med. Äkta samer. Stor. Och jag har, han sitter bara intill mig. Abrahamsson. Manfred Abrahamsson.
Erkänner han sig själv som
ja, samer? Han ja, gör det. Han erkänner
Men du menar han är så storväxt? Man
ska han inte... är ju så fantastisk och storväxt och kraftiga högar. Vilka hemska högar. Vet du, det har ju varit beryktat när man ju lyft bilar ur vägen. Den vägen. Så det är ju inga... Nej, så det är inte det. Men alltså, och de talar om nybyggare som kom till Löberg och Klimpfjäll. Och ju äkta samer. Det är med vågan fjällransarkungen de har skrivit så mycket om.
Mm.
Alltså, en samer som kommer från Jämtland. Och så har han varit dräng hos en som heter Klockarante i Värja. Och han kommer ju från Marsfjäll. Kommer han till Klimpfjäll så en som heter Larsgottar. Han hade jordbruk men han hade renskötsel i Marsfjäll. så var han dräng hos honom och så gifte han sig med en, så hetas på den tiden, så var flicka. Och bosatte sig i Ransson. Men så är det. När han var en bolla, då var han ju svensk, förstår jag. Mm. Mm. Jag skulle tro
det. Det var intressant att du berättade om båten där. Du, fanns det vanliga båtar av bräder som
jo,
också
då, var sammanfogade? Ja då, de hade det också. Mm. Det var ju konstiga, långa, rankade båtar. Mm. Liksom. Och låg. Det var inga höga båtar. Alltså, det var nästan fula båtarna som fanns här i fjällen. De hade en egen modell. Jaha. På dem.
Jag tänkte just sådana som var sammanfogade med rottråd. Känner du till sådana?
Nej, det är alltså någon sån där trebåt med rot, det känner jag inte till. Mm. Det är det enda fallet jag känner till. Så jag är den alltså. Mm. Liksom. Men då berättar ju frågan att det hade funnits, vet du, när han var ung. Mm. Mm. Att det hade funnits sådana där också. Ja.
Så det blir liksom två generationer
ja,
tillbaka?
Ja, just det.
Så berättade han, din far, om han själv hade gjort sådana eller?
Nej, han var ingen båtmakare. Nej, men han gjorde atcher. Mm. Något fantastiskt. Mm. Det var han expert på.
Men då sydde han inte med rot?
Nej, nej.
Det var spik och eller
ja,
narade, ja, pluggade.
Ja, ja pluggade. Mm. Gjorde han. Vet, han var ju född i en modernare tid, vet du, på 1800-talet. Så civilisationen heter att komma till sommarna, förstår jag. Alltså. Och den rätta villervallan, den kommer ju med.